Hej Mats!
Hej Alexander!
Det här är första avsnittet av en poddserie som vi kallar för Verkligheten gäller. Eller gäller verkligheten?
Ja, i dagens situation så måste ju verkligheten gälla, inte vad media skriver och politiken vill och annat. Verkligheten måste gälla.
Mm. Och det här är ju då inom ramen för hållbarhetsinitiativet som vi startade för några år sedan. Just det här avsnittet är en första introduktion och övergripande, och sedan så i följande avsnitt så går vi in på mer specifika teman. Och vi tänkte börja med att berätta lite grann om varför vi gör det här och varför det här behöver göras. Börja med mig, så har jag varit politiskt engagerad för många år sedan och jag har velat förändra många saker i samhället. Var jag ute och reste och Mats och jag chattade en del på nätet. Då kom vi in på rätt mycket på hållbarhet, och hållbarhetsfrågorna för min del mynnade fram i att vi har bara en planet, och vad det innebär. Det finns en massa begränsningar i olika saker, och vi har skapat ett samhälle som bygger på att vi inte har de begränsningarna. Och när jag började inse det, då insåg jag också att då måste ju det här få konsekvenser för hur vi lever och hur vi producerar och hur vi konsumerar. Och det ledde så småningom till att vi drog igång det här hållbarhetsinitiativet.
För min del, så jag betraktar mig själv som en samhällsentreprenör och jobbat mer med egentligen lösningar på många områden. Traditionellt inom kretsloppsteknik, transportteknik, internetuppbyggnad för kommunikation, men också mjukare områden som friskolor och förskolor. Och alltid varit intresserad av, kan vi säga, samhällsutveckling. Har dock aldrig varit politiskt engagerad, för att jag anser inte att politiken är en plattform att kunna faktiskt prata om framtiden på. Så det är därför vi har tagit det här initiativet egentligen. Det finns idag inte en dialog om framtiden. Den är komplicerad och den hänger ihop.
Och får jag bara knyta in det, att det inte finns en dialog om framtiden. Politik håller vi på med, och det är det vi håller på med nu. Men vi ska skilja politik och partipolitik. Därför det är partipolitiken som inte har lett fram till några lösningar och som står och stampar. Och det är de som definierar på något sätt de frågor som är på agendan. Och det var jag konstaterat var att nästan alla av dem är felformulerade. Det är liksom, det är fel utgångspunkt och de fokuserar på fel saker. Och det är väldigt symptomorienterat istället för att man tittar på orsakerna och förstår att väldigt mycket eller nästan allt hänger ihop.
Precis. Och det här gör ju att det går inte att ta en fråga i taget. Vi kan inte diskutera energipolitik skilt ifrån el, skilt ifrån bränslepolitik, ifrån fordon. Vi kan inte prata om skola och omsorger utan att egentligen komma in på hur de är finansierade, det vill säga över skattsedeln. Och hela våran egentligen omsorg och det vi kallar samhället idag, som är skattefinansierat, har ju växt fram ungefär 100 år. Så vi kommer att jobba i ett perspektiv 100-150 år bakåt och ett perspektiv 100-150 år framåt i tiden. Och det gör att vi kommer att behöva förändras.
Just det här med tidsperspektivet var ju också någonting som jag då så småningom upptäckte, att när politiker och opinionsbildare pratar så är man väldigt mycket här och nu. Tänker inte längre än näsan räcker.
Och det som jag tror har slagit många, och vi vill särskilt trycka på, är de här förutsättningarna. Mycket av det vi har i jordens resurser, och då pratar vi inte om Sverige utan globalt, kommer att på vissa områden vara slut inom 1-2 generationer. Alltså inom den här ramen på 100 år. Jordens totala möjlighet att producera livsmedel och energi, det vill säga ersätta olja, gas och kol, också begränsat. Det går inte att ersätta den typen av energinivåer. Särskilt då om vi ska använda mark och skog för andra saker som livsmedelsproduktion och konstruktionsvirke och såna här saker, så går det helt enkelt inte att ersätta de här sakerna. Vi har en valsituation.
Jag kunde då tycka förr att 100 år lät som väldigt lång tid. Om man översätter det i något så enkelt som våra barn och barnbarn, vilket är en rimligt perspektiv, ja, då är vi uppe i över 100 år.
Precis. Och vad vi står inför idag då, det är ju alltså att vi ser redan idag problem med samhällsfinansiering. Kommuner, regioner och staten är underfinansierade. Och det är ju tack vare att vi har satt igång en spiral neråt, bland annat då utlöst utav händelser som pandemin och Ukraina-kriget till del, men också politiska konstruktioner i det som är prissättning på el, de prissättningsmodellerna som vi beslutar av EU, men också EUs olika andra insatsområden när de är inne och föreskriver saker. Mest flagrant är väl fisket, som i praktiken gör att vi håller på att utfiska våra hav. Men samma problematik gäller på nästan alla områden. Skog, jordbruk, energi och då elområdet. Och där har de alltså i grunden fel.
Och anledningen till att de har fel, menar jag, är att vi har levt i ett system, i en tillvaro där lösningarna alltid har varit större, snabbare, mera att expandera. Och det har ju fungerat så länge som resurserna har funnits. Vi har under 1900-talet, speciellt efter andra världskriget, som konsumerat så otroligt mycket. Och vi har ökat antalet människor från 1940-talet fram till nu med ungefär 6 miljarder människor. Och alla de vill ju ha mat över huvudet, de vill ha mat varje dag, de vill ha rent vatten, de vill leva tryggt och de vill leva i, liksom, i vettiga sammanhang. Och vårt system har inte kunnat hantera det.
Det här är ju samma frågeställningar som vi nu blir tidigare även i Sverige. Vi har ungefär 5 miljoner hushåll i Sverige. Och vi konstaterar då att 2021 så var ungefär 1 miljon av de hushållen bidragsberoende på ett eller annat sätt. Situationen idag är än värre. Och det här förvärras av saker som penningpolitik, höjda räntor, höjda kostnader för el, höjda kostnader för bränsle som slår igenom på allt. Och till råga på allt då så ska vi alltså öka våra kostnader för det gemensamma med uppbyggnad av nya 1800-tals VA-system. Tron om att vi ska kunna elektrifiera genom att bygga ett elnät som ska ha 10 gånger topplast mot idag för att kunna byta ut alla fordon. Det går inte, och särskilt inte i ett globalt perspektiv.
Och många av de här frågorna är ju sånt som vi har tagit för givet. Det här med VA, bara en sån sak som, det är bara någonting som ska fungera, är någonting som vi inte har gjort någonting åt på väldigt, väldigt lång tid. Vi har kraftigt undersatt underhåll. I väldigt många kommuner läcker ungefär 30%, mellan 20-30% av vattnet som skickas ut i rören läcker ut. Nu senast hörde jag för några veckor sedan att just det där är någonting som man ska ta tag i Frankrike. Därför där har det blivit väldigt tydligt att problemen med vattenhanteringen. Och det har i sin tur då påverkat hur de kunde driva sina kärnkraftverk. Så att återigen, där ser man hur vattenhanteringen där har påverkat energisituationen. Det är ett exempel på saker och ting hänger ihop.
Det här blir ju ännu värre då när vi tittar i ett globalt perspektiv. För att Sverige är alltså beroende av import. Vi har ingen livsmedelsförsörjning som försörjer vårt land. I ungefär en självförsörjningsgrad på 50% som vi kommer återkomma till.
Får jag bara skjuta in det? För en jämförelse så har Finland samma är 80%. Och vi i Sverige hade på 80-talet låg vi också mellan 80-90%. Så att det där har sjunkit till 50% och gör oss då väldigt sårbara.
Ja, och då ska vi ju veta att hela jordbrukssektorns finansiering äter upp 65% ungefär av EUs budget i subventioner och riktade stöd idag. Ser vi framåt i tiden så kommer vi med nödvändighet utav egentligen att jorden inte har mer resurser, behöva minska konsumtion och därmed produktion. Och det innebär ju att skatteintäkterna från just produktion och konsumtion kommer att med nödvändighet minska. Antalet traditionella industriarbeten redan idag minskar. därmed också beskattningsmöjligheterna från arbetsgivare och oss som löntagare. Så hela den här situationen kommer att tvinga fram en mängd förändringar som vi kommer att komma in på. Vi kommer också undvika men ändå kommentera det här med klimatfrågan. Problematiken är ju att klimatet har ändrats långt före människans tid. Från dinosauriernas tid och framåt så har vi sett istider och tropiska klimat komma och gå. På den tiden hade vi inte speciellt många bilar. Vi hade ingen industriell verksamhet överhuvudtaget. Problematiken är ju kring klimatfrågan att de stora utsläppen, de är ju från i första hand nedbrytning i naturen. Alltså tajgan i norra USA och i norra Ryssland är ju torvområden som släpper ifrån sig otroligt stora mängder växthusgaser. Samtidigt så finns det alltså sedimentlager med gammalt organiskt material på havsbotten som släpper upp stora havsburkar och likadant vulkanutbrott. Så i relation till dels vad vi kan påverka och det som är den mänskliga delen, då har vi alltså ringat in att det är inte rätt att åtgärda klimatet. Och ser vi då till Sveriges andel av allt det här och vad vi kan påverka, så är det fullständigt försumbart. Särskilt då beaktande att förslagen om elektrifiering och allt annat innebär ännu mer förbrukning av jordresurser, energi och tillverkning, som i sig påverkar både miljö och klimat. Högst avsevärt.
För den som inte vet så kan det vara bra att nämna det här att Sveriges andel av de totala utsläppen som människorna orsakar är 0,1%. Så att om Sverige på något mirakulöst sätt lyckades få ner sina utsläpp till noll, så har vi ändå bara påverkat 0,1% av de totala utsläppen som människorna åstadkommer. Och då kan man ställa sig frågan, satsar vi då våra resurser på rätt sak? Eller kan vi använda de resurser och de ansträngningarna vi gör för att kunna överleva på lång sikt och skapa ett hållbart samhälle? Kan vi använda dem på ett bättre sätt? Och där är mitt svar på den frågan, ja, verkligen.
Ja, och det är ju så pass enkelt att vi kan inte hoppas på att de här åtgärderna faktiskt löser klimatfrågan. Vi måste utgå ifrån att det här kommer att hända. Det innebär en massa saker om förändrade klimat, jordbrukets förutsättningar att kunna producera i varmare klimat med mera som vi kommer att åstadkomma till. Det här handlar alltså inte om åsikter, det handlar om att i grunden förstå och sätta sig in och skapa kunskap om de verkliga förutsättningarna för vad vi måste ta tag i för utmaningar för framtiden.
Och ska jag säga, det här är inte sånt som vi sitter och hittar på, utan vi utgår ifrån de förutsättningar som finns på planeten. Vi har vissa naturlagar som är som de är. Vi har vissa kretslopp som jorden har skapat under miljontals år. De är som de är, och påverkar vi dem så får det konsekvenser. Det kanske inte får konsekvenser direkt imorgon, men långsiktigt så får det konsekvenser.
Och där kom vi alltså in i de senare poddarna på livsmedelsproduktionen, som har ett beroende av vatten, sol och tillgång till näringsämnen för att saker och ting ska växa. Detsamma gäller i skogen. Utan de här kretsloppen, där vi då har gjort av med lagret av fossilt fosfor som är brytbart snart inom en eller två generationer, då måste vi sluta kretsloppen av fosforn som ingår i vad vi själva äter och det vi har och hanterar i toaletter och reningssystem. Det måste föras tillbaks till jorden, och det gäller överallt, oavsett vilket land man har. Det här handlar inte om politik, det är grundläggande förutsättning.
Det är viktigt att förstå, det är någonting som jag inte riktigt hade förstått förut. Det här när hon säger att det måste återföras till jorden. Ja, varför det? Jo, därför att om man inte gör det så finns det inte den näringen och de förutsättningarna för att något ska kunna växa i jorden igen. Till exempel när man sågar ner träd ute i skogen och rensar alltihopa där, så tror man kanske att ja, men så kommer det nya träd. Men om man då har rensat bort allting, så har man ju tagit bort en massa av den näring som jorden behöver för att kunna, det ska kunna växa nya träd igen.
Hela skogens problematik kommer vi också belysa framtiden, likväl som livsmedelsproduktion och jordbruk. Det är ett antal saker som är fundamentala. Men det som är ännu viktigare att förstå, det är att det finns inte ett lager av livsmedel eller någonting annat för den delen globalt. Vi äter hand i mun, så att säga. Och blir det nu klimatförändringar så kommer det att påverka. Kriget i Ukraina gjorde ju att en stor del av skörden där frös inne, så att säga. Och det fick enorma konsekvenser nere i Afrika med hungersnöd och annat, därför man importerar då billigt vete från Ukraina. Och den egna produktionen av livsmedel kommer vi återkomma till också i ett u-landsperspektiv. Det här kan man kanske känna som en lagom inledning och förhoppning om att ni blir intresserade av de följande poddarna som blir mer tematiska och kunskapsorienterade.
Under de här poddarna, om det är så att det dyker upp frågeställningar eller saker som ni inte håller med om eller som ni vill att vi skulle utveckla mera, så hör av er, och e-postadressen hittar ni precis där podden finns. info@hållbarhetsinitiativet.se.
Utan ringen.
Utan, just det. Det är hållbarhetsinitiativet.
Kul!
Vad bra, då kör vi.
Vi ändrar på samhället.
Ja, verkligheten gäller. Hej!